Kristendomen är en religion där vi dyrkar Jesus. Det finns en bok som heter Två år i varje klass, och det är en jättegammal bok. En författare som heter Kardemumma. Jag vet inte om ni känner till. Han var någon komiker. Jag har läst den. För någonstans där. Det är två buspojkar som då inte vill göra läxorna. Och de går två år i varje klass. De blir aldrig uppflyttade då. Och ett återkommande tema. Vad jag förstår i den där. Eller om det är i filmatiseringen. Jag minns inte. Men då är det så att de ska lära sig om den Karl den 12:e i alla fall. Och kalabaliken i Bender. Och lära sig utan till kunna redogöra för det. Och då minns jag bara att jag har sett att de sitter och läser ur någon historiebok då om när Karl den 12:e var nere i Bender. Det ligger väl i Turkiet någonstans då. Och så omnämns den svenska herren som det som dyrkar Jesus då. Nu vet jag inte om Karl den 12:e var frälst på riktigt. Men kristendomen i alla fall i sin ursprungliga form är religion där vi tillber Jesus Kristus. Eller hur? Kvällens ämne är bön till Jesus, och vi talade förra gången om att be i Jesu namn, det vill säga att vi på något sätt identifierar oss med allt det som Jesus har gjort, och i det går vi till vår fader i bön. Men det såg vi också det att i Bibeln så ser vi sedan en glidning långsamt där människor inte bara ber i Jesu namn utan vänder sig direkt till Jesus. Och det här är någonting som är lite märkligt på något vis. För att Jesu lärjungar, när de sa du är Guds son, du är Messias. Va? Jag tror inte att de i det läget när evangelierna utspelas var riktigt medvetna om att Jesus faktiskt var den de skulle tillbe sen. Det förstod de nog efter hans upphöjelse och uppståndelse i första hand. Och man kan se då liksom hur det här utkristallisera sig gradvis, ska man säga. Och jag tänkte bara, vi ska läsa igenom de här bibelställena som jag har listat här. Jag har delat upp dem i fyra grupper. Dels är det bibelställen som berör det här med att be till Jesus före hans lidande, alltså i evangelierna då. Efter hans uppståndelse, efter hans himmelsfärd, och sen vad som sägs i Bibeln om tillbedjan i den himmelska världen då. Alltså det som sker hela tiden på något sätt. För att ge oss en solid grund för att vi går inte bara till Fadern i Jesu namn. Vi kan vända oss direkt till Sonen också. Så att vi vet att vi har bibelstöd för det. Vi läser igenom de här bibelställena bara. Och vi börjar i Matteus 2. Matteus 2. Och första gången Bibeln talar om tillbedjan av Jesus så är det inte hans eget folk som gör det. Det är intressant, utan det är tre hedningar, eller tre, vi brukar säga tre visa män, men det vet vi ju inte. Men det var ett antal visa män som kom från östern och hade förstått att någonting hade hänt, och då kommer de till stallet. Stjärnan vägledde dem dit. Man kan fundera mycket på vad den där stjärnan var för någonting. Och i Matteus 2, 10-12 står det om de vise männen. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, barnet alltså. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. De första som tillber Jesus var alltså, de tillhörde inte hans folk alltså. De borde inte ha vetat om att det skulle gå till på det här sättet. Men det gjorde de. I Matteus 14 sen. 14 kapitlet. Då är hans eget folk, lärjungar, som tillber honom. Och berättelsen där är från 22 versen. När han sänder iväg dem och det blir storm. Och han kommer gående till dem på vattnet. Och Petrus gör det här märkliga och säger: Herre, i 28 versen, om det du befaller att jag ska komma till dig på vattnet, Jesus säger kom. Han stiger ur och så går han på vattnet fram till Jesus. Och står det i vers 30. När han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. ropade han: Herre, hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig, och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. Mycket, mycket märkligt, va? Och sen i Johannes evangeliet, 9 kapitlet, vers 38. Då har Jesus botat en blindfödd. Och det finns en djup symbolik i det här, att han som var blind och inte såg någonting förstod mer om vem Jesus var än alla de runt omkring som såg bra. Det är märkligt, va? Och i vers 35, för när det här har hänt så blir de judiska ledarna irriterade och försöker liksom sätta dit den här botade personen. Men de lyckas inte riktigt. Det står i 35 versen. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: tror du på människosonen? Jesus använder en titel på sig själv här från Daniels bok. Där Daniel ser i en syn någon som kommer på himlens moln, en gudomlig figur, och människosonen. Han svarade: vem är han, herre? Tala om det så jag kan tro på honom. Jesus sa: du har sett honom, den som talar med dig, han är det. Då sa man: jag tror, herre. Och han tillbad honom. Mm. Mm. Mitt i templet där, bland alla folk, så faller han ner för Jesus och tillber honom. Mm. Otroligt för en jude att göra så. För han behöver ju inte knä för någon annan än Gud. Va? Mm. Ja, så att han som var blind begrep mycket mer än de andra. Sen finns det såna här indirekta verser som visar oss att vi kan vända oss direkt till Jesus. I Johannes 14. Och då är det vers 13 och 14 i Johannes evangeliet. Och då säger Jesus att han kan ge bönesvar. Det läste vi förra gången, men det kan vara bra att påminna sig om det. Om han inte kan ge bönesvar, då behöver vi inte be till honom. Om han kan ge bönesvar, då har vi all anledning att gå till honom våra böner. Va? Och då säger Jesus: vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra. Så att fadern blir förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Här talas det visserligen om att be i Jesu namn. Jesus säger: jag är den som ska svara på bönerna. Och då förstår vi sen att när de börjar be i Jesu namn, så vänder de sig också direkt till Jesus. Vi kommer till det strax. Efter uppståndelsen så tillber man Jesus. Matteus 28. Ja, det är faktiskt intressant att Matteus evangeliet, som de flesta duktiga bibelforskare är eniga om, skrevs just för att övertyga Jesus eget folk om att han var Messias, Guds son. I den har vi alltså hittat först då de vise männen och lärjungarnas tillbedjan. Och så kommer två verser här om att de tillber Jesus efter uppståndelsen. I vers 9 i kapitel 28 så är det efter uppståndelsen då, när de får se änglarna och graven är tom. Och det står i 8 versen: de skyndade sig då bort från graven under fruktan och stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Var det någon som viftade på handen där borta? Vill du säga någonting? Nej, okej. Okay. Nej, då såg jag fel. Va? Ja. De tillber Jesus här. Efter hans uppståndelse alltså. Ser ni? Mm. Och det är likadant längre fram, samma kapitel, vers 17. Vi kan läsa hela missionsbefallningen från vers 16. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen på jorden. Den ska man väl tillbe, va? Man skulle nästan kunna tro att det är på grund av vissas tvivel här som Jesus säger: men jag har ju fått all makt, kom igen nu. Vissa har ju förstått att man ska tillbe mig, men nu ska ni göra det allihopa. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och helige andes namn. Lär dem hålla allt vad befallt er, och se, jag är med er alla dagar inte tidens liv. Så att, efter uppståndelsen tillbad man Jesus också. Det är jätteintressant. Sen efter himmelsfärden, strax efter det vi precis läste, om vi går till Lukas kapitel 24. Både Markus och Lukas och Johannes det är de tre första evangelierna som beskriver himmelsfärden. Johannes gör ju inte det. Så att man kan ta de här texterna och fläta ihop dem för att få en sammanhängande berättelse. Men det är samma scenario fast berättat från lite olika håll. Och det står det i Lukas 24 och vers 50-53 om Jesus. När han har undervisat, säger han. Sedan förde han dem ut till Betania. Det låg på andra sidan Oljeberget. Ni vet att Jesus lämnade jorden från Oljeberget och han ska komma tillbaka till Oljeberget. Så att det finns ingen motsägelse. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Det var det Zacharias inte hade gjort i början. Va? Han var till stum. Det var aldrig någon välsignelse när han kom ut i det allra heligaste. Nu är det Jesus som välsignar istället. Och medan han välsignade dem skildes han från och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. De tillbad honom. Ja. Och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Jag tror att om vi tillber Jesus då blir vi glada. Det finns en glädje i det. Vända sig direkt till honom. Och det är nämligen så att glädjens olja, den helige ande, bekräftar när vi gör något som är rätt, va? Eller hur? Och anden ska upphöja Jesus och förklara vem Jesus är för oss. När vi fokuserar på Jesus, tillber Jesus, då blir den helige ande glad och fyller oss med glädje. Det, så fungerar det. Och sen lite senare då, i apostlagärningarna, när den första församlingen har bildats, det blev en stor väckelse. 3000 människor kom till tro. Som vi såg på ett bibelstudium här. Lika många människor fick liv den första pingstdagen. Och lika många människor dog när lagen togs emot på Sinaiberg. Exakt 3000. Och i Lukas, förlåt mig, Apostlagärningarna 7 och 59 så läser vi om Stefanus. Som blir stenad. Och han har hållit en fantastisk predikan, men han avslutar den med att påpeka då för det judiska folkets ledare att de har korsfäst Jesus och förkastat den messias som Gud har utvalt. Och då blir de blev så ursinniga att de skar tänder mot honom, alltså en fullständigt skogstokig skulle vi sagt i Timrå när vi bodde där. Men då står det i vers 59. Så stenade de Stefanus under det att han bad Herre Jesus ta emot min ande. Mm. Och det som är så intressant är att det där anknyter då till det Jesus säger på korset. Va? Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Det var också den bön som en from jude på den här tiden bad när han skulle sova på kvällen. Så Stefanus ber här en godnattbön ytligt sett. Nu kommer jag att insomna i tron på Jesus. Jag vänder mig direkt till honom precis som han gjorde när han hängde på korset och vände han sig till fadern. Det är jätteintressant att Stefanus uttrycker sig på detta sätt. Det är sista orden han säger. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Så att Stefanus förstod att man kunde be till Jesus. Han gjorde det i slutet av sitt liv. Två gånger. Och vi går till Apostlagärningarna 9. Och det var vi inne på förra gången. Och då vet ni, då är det Saulus som var en av anledningarna till att Stefanus stenades. Nu blir han omvänd. Jesus uppenbarar sig så som han gör nu för tiden för mycket, många muslimer i drömmar och syner. Och visar sig Jesus och Saulus blir blind. De leder in honom i staden Damaskus. Han sitter där i 3 dagar. Och sen börjar Herren tala till Ananias. Och då säger Ananias, när Jesus har sagt, nu ska du gå och lägga händerna på Saulus. För han ska få sin syn igen. Han ska bli min tjänare. Då säger Ananias, 13 versen. Herre, jag har hört av många hur mycket ont en man har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Åkalla ditt namn, säger Ananias till Jesus. Alltså, Vad var det som var så farligt med de kristna? De tillbad Jesus. Det var det som de inte fick göra. De fick inte bekänna honom som herre. Och det var det som var grunden för hela förföljelsen. Att de hade betraktat honom som en rabbin bara. Jo, men det hade man kunnat stå ut med. För judarna hade många rabbiner. Men nu kommer de och påstår att han är Messias. Han är Guds son. Och han är gudomlig. Va? De tillbad honom. De kallade honom herre. Den allra äldsta trosbekännelsen. Jesus är herre. Va? De åkallar ditt namn. Och det står även i vers 21. Att när Saulus har blivit omvänd så började han direkt predika. Och alla som hörde honom häpnade och sa, var inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn? Det var verkligen det som var grunden till förföljelsen. Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna. Ser ni vilken vändning, va? Motståndare mot Jesu namn. Och nu predikar han själv det. Uppmanar också människor att tillbe Jesus. Och det här var inget som var unikt för de första kristna i Jerusalem med omnejd. Utan då ser vi i första Korinthierbrevet att när Paulus några år senare efter någon av sina missionsresor här skriver till församlingen i Korinth, så presenterar han dem på ett jätteintressant sätt. I första kapitlet, första Korinthierbrevet. Vers 2. Och då har han hälsat, berättat vem han är. Och så kommer då adressaten till Guds församling i Korint. De som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Ser ni? På varje plats skulle man åkalla Jesu namn. Överallt. Det var alltså ett kännetecken för kristendomen. Det är så han beskriver församlingen. Guds församling är alltså människor överallt som åkallar Jesu namn. Där hade Kardemumma rätt då egentligen, när han skrev då 2 år i varje klass. Att det var det som de dyrkade Jesus, de kristna. Ja. Och sen i den himmelska världen så är det så här att i Hebreerbrevet finns det en sån här liten vers som vi kanske bara skummar förbi, men som är intressant. Hebreerbrevet kapitel 1. Vi läser de 6 första verserna där. För att det här är en beskrivning av Jesus storhet. Och det vill jag säga, det kan man aldrig överdriva. Det går aldrig att överdriva Jesus storhet. När man har läst det här inser man det. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet, uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna, som det namn han ärvt är för mer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag har idag fött dig, eller jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Och så kommer det, när han låter sin förstfödde träda in i världen, säger han också, alla Guds änglar ska tillbe honom. Alla Guds änglar ska tillbe honom. Och det är precis det vi ser sen, va, i uppenbarelseboken. Det är vårt sista nedslag i Bibeln för ikväll. Att inför tronen så sker en oerhörd tillbedjan och lovsång. Till fadern, till lammet. Va? Kapitel 5. Vers 6-14 kan vi läsa. Va? Johannes skådar in i himlen och då säger han, jag såg mitt för tronen och mitt ibland de 4 väsendena och de äldste. Ett lamm står där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn. Horn är alltså maktsymboler. Jesus hade fullkomlig makt trots att han hade slaktat lammet. 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen i högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog bokrullen föll de fyra väsenerna och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du gjort Gud köpt människor av alla stammar och folk. Stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme till präster och för Gud och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsenna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sade med hög röst, lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen och honom och lammet tillhör tacksägelsen, priset och äran och makten i evigheternas evighet. Och de fyra väsena sade amen och de äldste föll ner och tillbad. Sen hela den himmelska världen vänder sig till Kristus i tillbedjan här, va? Och lovsången. Och då skrivs att antalet änglar här är ju oändligt nästan. Så det här får aldrig någon ta ifrån oss. Att vi kan vända oss direkt till Jesus. Därför att kan fienden få oss att sluta tillbe honom och göra honom mindre, då har han vunnit väldigt mycket. Och många villfarelser börjar med detta, att vi börjar plocka ner Jesus på något sätt. Jo, men han är stor, men han är inte lika stor som fadern. Eller, ja. Och så är det gradvis sådär, va? Så till slut, då finns han inte med alls. Va? Så det här får vi aldrig, sådana signaler får vi aldrig lyssna på. Vi kan be till Jesus, vi har rätt att be till Jesus och vi är skyldiga att be till Jesus som vi kallar oss kristna. För det är det som är kännetecknet på kristendomen. Amen. Nu ska vi göra det.